Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord, så det så kallade julavsnittet.
Nej, men nu, säga, det lackar, det får man lov att säga. Det lackar
det,
rejält.
Det gör det verkligen.
Som det lackar. Det känns helt sjukt, jag förstår ingenting faktiskt.
Nej, men det är så sjukt. Har du någon julkänsla är min första fråga till dig.
Absolut ingen.
Alltså, man har inte det, eller hur?
Nej, men vet du varför?
Är det för att man inte har julavslutning?
Det är nej. Har du inte haft julkänsla sedan du gick i skolan?
Typ inte, tror jag. Alltså. Mindre nu än någonsin.
Men för min del är det bara att jag inte har hunnit. Alltså jag har inte hunnit ladda upp det minsta. Jag har inte hunnit julpynta. Då ska jag ändå fira jul hemma. Utan det har jag bestämt att min, liksom hela min familj kommer och så får de julpynta med mig den 23. För det är första gången jag hinner det.
Men det är mysigt. Vi vet du, när jag växte upp, då gjorde vi, då köpte vi gran. Vi gjorde allt sånt där liksom. Den 23, för mig är det lagom. Jag tycker inte om att ha jul, för alltså, liksom, det var verkligen got one in spirit.
Ja, vet du vad? Och det är det som jag verkligen har så här, nu har jag ställt om mig i huvudet från fy fan vad stressigt att jag inte hunnit julpynta min dotters första jul, för hon kommer vara så himla brydd med det. Men alltså du vet, från det till att tänka så här, fy fan vad mysigt att vi ska ses den 23, köpa gran. Pynta
underbart
upp. Jag raidade min mammas jullådor, alltså plural, tog dit har liksom packat ihop alla saker jag hade från när jag var liten som hon kommer upp med den 23. Det är min kyrka som spelar Stilla natt. Inga problem. Jag ska göra tomteparad, du fattar.
Ah,
så jag hoppas att det kommer, men den är absolut inte där än, och inte för dig heller.
Nej. Nej, alltså min decemberceremoni har varit följande. Ta upp Sigrid ur sängen på morgonen. Gå till julstjärnan i fönstret. Låta henne trycka på knappen. Öppna min presentkalender.
Vad har du fått för presentkalender?
Jag har fått en hudvårdspresentkalender.
Fan vad nice. Gud, hur kan du inte ha julkänsla? Det mysigaste jag någonsin hört. Ditt barn tänder en julstjärna varje dag.
Sen sätter vi på Nyhetsmorgon och sen är det en i alla dig.
Men du gillar ju Nyhetsmorgon så.
Ja.
Men tror du att den kommer komma?
Jag tror att den kommer komma. Jag tror faktiskt det.
Det tror jag. Kanske lagom till när det här är slut.
Ska vi åka till landet och sådär. Så att då blir det lite mys.
Det tror jag med. Jag tror på oss. Och jag tror
också på oss.
Också att...
Santa will be here
och Santa kan man också, jag tänker att om man vill, nu försöker jag göra en segway, det går så dåligt, vill du, vill du hjälpa till?
Jag tror jag vet var du är på väg. Nej, men så här, om Santa inte kommer och man känner lite sista sekund, shit, jag behöver ordna en julklapp.
Yep.
Då klickar man sig in på stauppbolaget.se/mord mot mord och så köper man 1, 2, 10 biljetter till våra liveshower. Eller en som befinner sig 6 februari i Göteborg
på Lisebergsteatern
och 20 mars i Stockholm.
På Skalateatern. Och det säljs ju på, kan vi ju säga.
Det kan vi ändå bara flagga
framme. Senast jag hörde från Hampus så, som hjälper oss att arrangera det här, så hade hälften gått i Göteborg redan. Så att passa på. Och vet du vad jag också tycker, om man inte är, om det är så att man är så här, det här är fan, det är fattiga tider, vi bränner våra pengar på våra nära och kära, men sen så ger våra nära och kära, kanske en mormor, kanske en farmor, kanske en annan person, en god swish på julafton till dig. Och då kanske du tänker,
köp den då.
Då ska jag unna mig en god biljett. Och vet ni vad? Vi lovar att göra vårt bästa för att det ska vara värt varenda krona.
Och vet du vad man mer kan göra, som jag brukar göra när jag önskar mig saker?
Berätta.
Skicka ett litet mejl med en länk där den saken finns. Nämligen stauppolaget.se/mordmotmord till den personen du tycker ska köpa den presenten till dig.
Och vet ni vad Anna mer brukar göra? Om någon köper någonting till dig som du inte vill ha, då lämnar du tillbaka det. Kanske du till och med kan få pengarna tillbaka. Och så köper du en biljett
för
de pengarna.
Nej, det gör jag aldrig. För det skulle jag göra det.
Du har aldrig gått och cashat
ut. Det är jag faktiskt inte. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Det känns kul för det. Illa.
Ja, det är faktiskt för långt. Det är faktiskt riktigt långt. Men så det
då
vill vi ändå säga.
Alla julklappar säkrade.
Passa på nu innan de tar slut. För vi längtar efter att träffa er. Vadå?
Vet du vad jag också tycker? Ja, det är pankatider. Man lägger alla sina pengar på sina nära och kära. Men what about you? Så tänker jag hela tiden. Vad ska jag ge mig själv i julklapp?
Vad fan ska jag ge mig själv i julklapp? Vad ska jag ge mig själv i julklapp?
Jag menar det. Den längsta relationen du har i hela livet är med dig själv. Vårda den. Okej, köp biljetter till våra live shows.
Okej, vänta. Så det jag ska göra är alltså att köpa biljetter till våra live shows.
Det skulle inte skada.
Så gör du showsen och jag sitter i publiken och njuter av varje sekund.
Jajamän. You got it, lady.
Bra, då ses vi.
Det gör vi.
Jag är den som hejar högst.
Underbart. Det känns tryggt att ha det där på andra sidan.
Nej, men
ska vi genrepa lite och sätta igång det här avsnittet, eller?
Jag tycker att vi rakt av gör det. För jag, boy, have I got a story for you.
Ooh.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Och det är du som börjar, eller?
Det är jag som börjar. Gud vad otrevligt det hade varit annars. Alltså jag visste om att det var jag som började. Det var därför jag sa så. Jag vill inte vara så. Så kan du snälla skynda dig genom ditt fall.
Skynda på.
Nu har jag det så att jag har en riktig julhistoria. Det är så att apropå jul då, så håller min mammas man på att kolla lite olika storlekar på klänningar som jag har bett honom att kolla parallellt här. Så att jag ska köpa rätt storlek. Jag har en hon lyssnar inte. Om någon lyssnar på det här och känner min
jag
mamma.
Ja, till din mamma.
Säg
okej,
inte
jag tror det är till dig.
Någonting det här om var det här med klänningar. okay. Det här var så förvirrande. Nu börjar jag. Jag har redan börjat. Skitsamma. Om det är så, jag vet ändå om att det finns ändå de personerna. Jag säger inte att det är någonting vi förespråkar, men det finns de som lyssnar med barn, eller hur?
Mm. Mm.
Jag hoppas att det är småbarn som inte förstår någonting. Jag antar det, ja. Eller?
Det tror jag.
Om det är så att man lyssnar med ett barn som fattar någonting överhuvudtaget om typ tomten. Jag kommer liksom beröra tomten i den här
veckan. Bra.
Så att alltså det är inte, tomten kommer inte dö eller så, men om det är så att man inte vill avslöja lite så spelet bakom tomten, så kan man liksom gå bort från sitt barn eller stänga av och lyssna senare. Lämna inte ditt barn själv.
Ja.
Anna, har du någonsin skrivit till tomten?
Jag tror typ aldrig jag gjort det faktiskt.
Jag har nog inte heller gjort det, tror jag. Känns väl ändå som en ganska mycket en amerikansk grej, eller?
Jag tror det.
Alltså, men just man skriver ju önskelistor, men man skickar ju inte iväg dem till tomten så mycket.
Nej, de ger man till sina föräldrar, för det vill man veta att det är, ja, de som
eller
köper.
Eller skickar då en länk på mail eventuellt till den som vill att man ska... Ja.
Eller det.
Mm. Det är ditt brev till tomten.
Works every time.
Thank you, Santa. Nej, men så här då. Vår beskrivning av tomten uppstod någon gång på typ 1820-talet. Det här är typ en rätt... hela min historia är liksom ur en ganska amerikansk kontext. Om det är någon som bara... vi hade whatever innan, så hör inte av er till mig, tack. Och det tar liksom ett tag innan den här liksom gubben, den här this Mary, du vet, rödvita gubben sätter sig liksom, men till slut så är han då liksom en figur som är väldigt så här närvarande under julen, och typ att det är lite så lobbyverksamhet som typ jobbar in jultomten, fast det är liksom ett 1800-tals kontext typ. Och i USA då så börjar det här med att skriva brev till tomten med att föräldrar skriver till sina barn liksom i tomtens röst. Så det är från andra hållet. Och det gör man ju då för att få sina barn att bete sig bättre. Så typ så här, hörru du, nu är det bäst att du är snäll mot din mamma, annars så blir det inga julklappar, MVH-tomten. Mm. Den grejen liksom. Mm. Men det blir ju då så att snart vill ju de här barnen även svara tomten. De tänker så här, om tomten kan skicka brev till mig, då kan ju jag skicka brev till dem.
Såklart.
Så de börjar skriva egna brev. Och numera så är det ju befäst då att tomtens adress är typ så Nordpolen. Känns ju som att det liksom är standard typ. Men från början var det lite mer att man gissade. Och det chansades på att han kanske bodde bakom månen, på isvägen eller kanske till och med molnstaden. Vart?
Men för frågan så, är det verkligen Nordpolen? Han är väl från Finland?
Fast om man när har du någonsin sett någon skriva adressen till tomten adresserat Finland?
Men jag förstår, nu är det en amerikansk kontext, men jag tror att den numera mer accepterat att han är från norra Finland.
Det finns väl ett sånt tomteland i norra Finland, eller?
Ja, ja, men han är därifrån. Det är därför det ligger där.
Okej, och nu är det då väldigt bra att alla barn har gått härifrån. För Anna, jag är ledsen att berätta för dig, men han finns inte.
Okej, okay, jag vet inte hur jag ska svara på det.
Du bara, vem är det nu jag ska skicka mina länkar till?
Exakt, jag tror att det heter Kippasjärvi.
Ja, men jag fattar vad jag vet vad du menar, och du har helt rätt. Men i en amerikansk kontext kan man ändå säga Nordpolen, eller hur?
Jag backar.
Du är ju anställd av Finland eller vad är grejen?
Och jag vet inte om det är Kippasjärvi, för nu när jag gjorde googlade var det ligger, så ligger det i Sverige. Så att jag tar tillbaka allt.
Vi tar tillbaka allt, och även jag tar tillbaka det här med att tomten inte finns. Bra.
Ja.
Man har i alla fall någon slags idé om att tomten kanske så här finns lite grann uppe i himlen vid den här tiden. Det här är alltså typ då sent 1800-tal typ. Så ibland ställer man breven på spiselkransen med någon slags idé om att röken då ska liksom föra upp breven till himlen. Jag vet inte om det här hänger ihop också då med att han kanske ska komma in där igenom. Oklart, hur som helst. Men när liksom postsystemet blir mer och mer utvecklat så börjar barn då, amerikanska barn, lägga sina brev till tomten i brevlådan. Och i början av 1900-talet så blir liksom det standard typ. Och det gör då att det kommer in helt sjuka mängder brev till tomten. Men då har man ett problem. Det är olagligt att ge post adresserad till en person till en annan person. Så det gör att tomtebreven hamnar på The Dead Letter Office, vilket är låter så himla hemskt.
Verkligen.
Och där utreder man då var post som inte har en giltig adress hör hemma. Och om det skrivande, liksom det barnet som har skrivit då, har skrivit sin adress i brevet, så skickas det tillbaka. Och jag menar, det är ju fruktansvärt hemskt, för att då är det alltså som att tomten inte finns. Då får man en sån stämplat bara return to sender. Det är ju riktigt deprimerande. Men
ja, faktiskt.
Ännu mer deprimerande är att de breven som inte har, alltså som, där man inte kan hitta avsändaren, de bränns upp i januari.
Mm-hmm.
Så det är ju inte toppen för julkänslan. Och det blir då, alltså att man gör så blir då lite av en PR-mardröm för det amerikanska postverket. Och i takt med att julen blir liksom en allt större och allt mer publik och mer befäst högtid, så blir den kritiken allt starkare, och typ media gör en ganska stor grej av det. I början så börjar man typ, man delar typ ut brev till media så att de kan typ publicera vissa brev, vilket också känns helt hemskt, för tänk om det barnet ser det och bara, ursäkta, jag skrev till tomten typ, varför har den här tidningen fått tag på min post? Men och så har man typ tävlingar om vem som har skickat så här det gulligaste brevet typ. Men den här liksom kritiken då blir allt starkare och man försöker liksom lösa det här problemet internt några gånger, men det blir inte toppen. Så 1911 gör man en ändring i lagen. Brev adresserat till Santa Claus får delas ut till välgörenhetsorganisationer som i sin tur kan dela ut julklappar till barnen som skrivit dem.
Ah.
Men det gäller då bara om det uttryckligen står Santa Claus. Om man har typ skojat till det med ett gott S-Claus, så går det inte, för att det finns liksom människor som har förnamn som börjar på S och efternamnet Claus.
Damn it.
Ja. Men 1911 då så förändras det här, och runt om i hela USA så börjar välgörenhetsorganisationer ta på sig det här uppdraget. Överallt förutom i New York. Vilket New York känns ju väldigt juligt. Alltså det känns som en julestad. Men det blir en julestad ungefär samtidigt som det här. Det händer typ på 1910-talet. Så 1912 så tände man för första gången, du vet, den här jättestora granen som man har. Numera står den på Rockefeller Center. Första året så stod den i Madison Square Park. Så att man börjar liksom porträttera New York som så här ett julepicentrum. Men det är alltså ingen som vill ta sig an stans tomtebrev förrän året efter, 1913, den 8 december. För då får New Yorks postmästare ett samtal från en man som har en idé. Han heter John Duval Gluck Jr. Och han kommer snart bli tomtens egen sekreterare. Är du spänd? Okay. Är du spänd på den här historien?
Ja, verkligen. Jag vet inte alls vart det barkar.
Nej, eller hur? Visst är det härligt? John Duval Gluck Jr. Han föddes på juldagen 1878 som den äldsta av 5 bröder i Brooklyn. Men han växer upp i Westfield, New Jersey. Och hans pappa har en custom brokerage business. Vilket väl inte finns i en svensk kontext, tror jag. För att vi har väl liksom det. Men jag antar att det är någon slags privatiserad tullösning. Att man hjälper folk att importera saker, skulle jag tro.
Jag vet inte.
Och så han jobbar, hans pappa har det. Och när hans pappa dör, så, eller går i pension, så tar John över den verksamheten. Där kommer han i kontakt med en del framstående personer, antagligen då för att de importerar saker till USA. Och det passar honom utmärkt, för John älskar glitz and glam. Och han vill ha ut, verkligen, han vill ha ut mer av livet än att jobba med tullande. Även det kan man relatera till.
Verkligen.
Och han försöker sig på lite olika saker. Och här blir det kanske svårare att relatera. Han organiserar en tjurfäktning på Coney Island.
Ah.
Men kravet då för att han ska få genomföra det här är att det inte får liksom uppstå något blodvite. Man får alltså inte plåga tjuren för att den ska bli tokig, men den får heller liksom inte attackera någon. Problemet är då att tjuren sliter sig och springer rakt ut i publiken. Så allt går åt helvete. Nej. Blodvite uppstår. Och jag är lite osäker på om det är tjuren eller John som grips. Men någon av dem grips för att de har brutit mot den här regeln. Jag hoppas att det är tjuren.
Fan,
inte
vilken panik.
Så hemskt. Ja, jag vet. Fruktansvärt.
Alltså,
en sån ofrivillig tjurrusning känns det som. Liksom.
Verkligen.
Han jobbar också under en period med att försöka marknadsföra så kallade baby cages i New York. Vet du vad det är? Du har
alltså,
säkert sett de här
bilderna. Jag tänker att det är
en lekhage. Nej, det hade du.
Det är
du
så rakt av en
bur. Det, va? Det är alltså, jag tror att du har säkert sett de här bilderna, för det ser helt galet ut. Det man gör är alltså att man sätter som en liten bur ut från sitt fönster. Man bor ju liksom i våningshus i New York, sätter ut en liten bur, så lägger man ut sin bebis där så den får lite solljus.
Åh gud, vad hemskt.
Jag ska skicka en bild till dig. Det är verkligen helt jävla absurt. Och jag vet inte riktigt hur han kommer in på det. John har inga egna barn. Ser du bilden?
Men usch, vilken panik.
Ja, det är inte toppen. Det är det inte. Men han har inga egna barn. Men han, jag vet inte hur han kommer in på det. Men han får i alla fall för sig att göra det. Det går väl inte superbra sådär. Liksom. Så att han har haft någon slags lycka där han har fått lite medieutrymme. Han har typ gjort någonting i sitt jobb som har liksom varit så här, lite spännande. Mm. Så att han har då fått lite smak på det. Han försöker passa sig på lite olika saker. Men det går inte så bra. 1913 får han alltså då upp ögonen för en ny möjlighet. Han ska lösa problemet med New Yorks brev till tomten.
Ja.
Och han berättar då för postmästaren att han vill dra igång en verksamhet som liksom inte är, den är ingen välgörenhetsorganisation, utan den tar bara breven, går igenom dem och skickar dem vidare till människor som i sin tur kan förse barnen med de paket de har önskat sig. Så planen är liksom bara att så här, knyta till sig, ta alla breven, knyta till sig jättemånga jätterika personer, eller vanliga personer också, som har, är då liksom, har pengar och som vill göra något fint vid jul. Ge dem breven, så köper de paketen och delar ut till barnen.
Mm-hmm.
Så planen är liksom att sköta det administrativt helt enkelt. Och postmästaren är nog typ bara glad att någon har tagit på sig den här skiten då. Så utan att liksom så här, kolla upp vem den här personen är eller någonting sånt, så startar, så får han ett ja. Och så startar John The Santa Claus Association. Han är väldigt, väldigt driven. Han skaffar ett kontor bakom en restaurang som jag tror ligger i samma byggnad där hans lägenhet är. Och snart får han liksom massor av press dit och han får massor av volontärer. Både sådana som vill ge bort paket, men också sådana som liksom vill volontära mer i, alltså med att typ kolla igenom post och sådär. Så de har ett system för att försäkra sig om att allt går rätt till med de här breven. Och då börjar de att sortera ut alla dubblettbrev liksom som kommer från samma familj eller sådär. Och sen så sorterar de bort alla brev som typ vittnar om så här. Barn som inte får någon mat eller blir misshandlade eller andra hemska förhållanden. Och de lämnas då bort till lämnas över till liksom socialtjänsten. Och sen tar de bort sådana som bara verkar låtsas vara barn. Men också sådana som, som de tycker liksom krä. Verkligen. Kul när du bara skickar över en länk.
Men please, även du nästa. Stilettos.
Lyssna på den andra kategorin som även, även kanske du kan falla in under. För att de sorterar också då bort brev från barn som de inte tycker verkar vara tillräckligt needy, om du förstår. Typ att, utan att det verkar som att de har det lite gott ställt. Det kan till exempel vara att man ber om 2 presenter, tycker de att det är.
Lite girigt.
Då verkar man vara girig, då får man inget paket alls. Efter det så har de ungefär 70%.
Var det det du menade att jag var?
Ah.
Förlåt, girig.
Okay. Har jag fel?
Jag vill bara att vi ska vara tydliga här i vad vi säger till varandra och inte. Men ja, vi fortsätter.
Ja, vi fortsätter. Och efter det så har de ungefär 70% av breven kvar och sätter då igång. Och hur många paket de kommer att dela ut till hur många barn det där första året, det skiljer sig jättemycket i källorna. Men, för det skiljer sig mellan, alltså det lägsta jag sett är att 13 000 barn får presenter. Alltså, det är ju bara några veckor. Och det högsta jag sett är 28 000. Så att oavsett så är det ju väldigt, väldigt många. För att han ringer det här samtalet den 8 december. Och det här är vad de har delat ut den 24 december.
Okej.
Okay. Så jag är ändå typ ganska imponerad av hans liksom...
Alltså verkligen.
Alltså hans förmåga att dra igång
något.
Ja, verkligen. Ja. Och han får då som sagt hjälp från massor av volontärer. Men problemet är att folk börjar skicka julklappar till The Santa Claus Association istället för direkt till barnen som ska få dem. Och det blir då problem. För vem ska då leverera de här julklapparna till de barnen som behöver dem? Och hjälpen kommer från The American Boy Scout Organization. Icke att blanda ihop med de mycket mer kända Boy Scouts of America. De här grupperna är väldigt lika på många sätt. Alltså de är bland annat båda två startade av tidningsmoguler och du vet ska ju så här, ja, du vet ju vad scouten ska göra. Men The American Boy Scouts, som alltså var de som John skulle få hjälp av, startades, alltså var typ de härmade Boy Scouts of America. Så de kommer efteråt. De har också en stor skillnad i liksom sina stadgar och det är att deras scouter bär vapen.
Okej.
Okay. Och de riktar sig ju liksom till typ så 12-17-åringar. Så det är ju toppen.
Shit. Mm.
Planen är då alltså förbereda typ killar på så här, du vet, ett liv i militären. Och så i deras uniform så ingår då ett vapen. Och till en början, alltså till en början så går det okej för den här organisationen. De typ så här, drar ändå in ganska många medlemmar så där, trots då att de är inte lika stora som den här förlagen. Men det är så här, de får ändå ganska mycket uppmärksamhet och många söker sig till dem. Tills en 12-årig medlem skjuter en 9-årig pojke till döds under ett bråk.
Nej.
Och han gör det då liksom med ett vapen då som han uppenbarligen fått på grund av att han är med i den här organisationen. För att de gav vapen till 12-åringar och lärde dem hur de sköt med riktiga vapen.
Men fy.
Och efter det så får de ju liksom... Ja, de folk vill inte vara med i deras organisation längre och de får ju uppenbarligen väldigt, väldigt dåligt rykte och då kommer de på att de ska lösa det liksom PR-problemet med att bli uppmärksammade volontärer i The Santa Claus Association. Så de börjar liksom, deras lite äldre medlemmar och sådär, kör liksom ut paket till barn. Och de som styr den organisationen, alltså styr scoutorganisationen, blir så imponerade av John att han börjar jobba för dem också. Så han både jobbar för välgörenhetsorganisationen som anställer scouterna och för scouterna. Det är inte jättebra.
Perfekt.
Men The Santa Claus Association blir liksom en enorm succé. Och äntligen får då John det han alltid velat ha. Uppmärksamhet, kändisskap, glitz and glam. Så du vet såhär, yeah. Det är liksom stora New York-familjer som The Vanderbilts är liksom med och typ donerar till den här organisationen. De flyttar 1914 till nya, flådiga lokaler. Och kändisar börjar liksom flockas till dem. De gör såhär gala kvällar där typ så dåtidens största skådespelare deltar. Och under en sån kväll så träffar John, som alltså tidigare då varit ung kar och inte heller har några barn, en kvinna som heter Simona som han senare kommer att gifta sig med. Mm-hmm. Så livet leker för John. 1915, året efter, blir organisationen bara ännu större. De delar ut 50 000 presenter. Och den 25 december, så liksom när de precis är klara med säsongen, så samlar John pressen på deras kontor i den tidens högsta byggnad i världen, Woolworth Building. Och där meddelar han sitt nästa move. För han ska bygga, eller organisationen ska bygga, The Santa Claus Building på Manhattan i New York.
Nej.
Och byggnaden ska då bli ett monument över julen. Och tomten, nej, det var en mening, konstig betoning. Och tomten kommer bo där. Nej, ett monument över julen och tomten. Och han har tagit in några av den tidens främsta arkitekter för att rita det här huset. Och det är minst sagt flådigt. Det ska göras i vit marmor. Och har liksom en gigantisk rundad portal till ingång. På utsidan av det så ska tomten avbildas så som han ser ut i alla länder som firar jul runt om i hela världen. Och varje tomteavbildning ska göras av en konstnär från det landet. I mitten av den här ingången ska det finnas en gigantisk julgran med trappor som du vet löper runt den upp liksom in. Och du fattar ju typ att det här är, alltså han har liksom verkligen crème de la crème av folk som han jobbar med det här med. Bland annat så har han tagit in skulptören Gutzon Borglum. Kanske du undrar vem det är?
Ja.
Han kommer ett decennium senare påbörja arbetet med Mount Rushmore.
Aha, wow.
Japp. Till och med mäklaren han jobbar med är superkänd, för han har då jobbat med att säkra upp det kvarteret där man bygger Penn Station. Så det är liksom så här, det är New York royalty. Och delvis ska då The Santa Claus Association, de ska ha sina lokaler i The Santa Claus Building, men där ska också andra välgörenhetsorganisationer för barn kunna liksom ha kontor. Det ska finnas en barnteater, det ska finnas ett bibliotek för barn, men också typ en så här takterrass och en fin restaurang. Tanken är väl att man ska kunna dra dit då folk som ska skänka pengar och sådär, eller ta hand om breven. På våning 2 så ska man ha vad de kallar för A Lilliputian Bazaar.
Va? Förlåt, vad sa du för något?
Jag längtar till hela veckan efter att säga det här till dig. Okej, är du med?
Vad sa?
A Lilliputian Bazaar.
Okej.
Det är alltså en bazaar, alltså en lilleputt-bazaar ändå. Det är verkligen, jag tror att det bara är John själv som kallar det för det här. Det är alltså, alltså de ska sälja leksaker från hela världen. Det är okay. Det. Men de väljer att kalla det för A Lilliputian Bazaar. Och det ska helt enkelt vara en otrolig plats för Christmas cheer and Christmas spirit. Och det här huset då kommer kosta ungefär $300,000 att bygga, eller lite drygt $1.4 million i dagens pengar. Och folk går igång på det här totalt, tycker det är toppen. Det här är ju liksom under en period när man bygger de här, du vet, stora grandiosa byggnaderna runt om i Manhattan. Mm. Liksom Manhattans skyline tar ju liksom ganska mycket form under den här tiden. Så att det, nu ska ytterligare ett mäktigt jävla hus bygga. Och den här gången ska det liksom fira tomten då. Och John har tidigare då samlat in pengar till typ så här frimärken och lite så driftskostnader och sånt. Men nu inleds en större fundraising-runda, verkar det som. För att det kommer in massa pengar för den här byggnaden. även om då Santa Claus Association fortfarande inte är en välgörenhetsorganisation. Men det gör att de heller inte har de här kraven på sig som välgörenhetsorganisationer har. Typ. Så att han tar emot pengarna, och det är lite synd då att de inte behöver typ redovisa så mycket, för att John kommer typ i princip aldrig efter den 25 december 1915 någonsin nämnade Santa Claus Building igen, och det händer absolut ingenting med de här planerna då.
Nej.
Men jag tänker att John nog insåg hur extremt enkelt det var att få folk att skänka pengar till den här julgrejen liksom. Så han började liksom be om så här, $2,000 till frimärken ena dagen, $5,000 nästa. Också att jag tycker att det är så konstigt att han ber om frimärken, för deras jobb är ju att ta emot brev. Inte skicka brev.
Det är lite...
Ja, det är konstigt. Men typ också kanske så här, pengar till, vi ska köpa paket eller whatever. Så att han börjar liksom få in pengar, det är inga jättestora summor förutom de här byggnadspengarna då, men det är pengar här och där liksom. Men trots det så kommer den här organisationen att finnas kvar in, liksom nästan in, vi börjar närma oss 1930-tal. Och det är inte för sitt jobb med The Santa Claus Association som den lagens långa arm för första gången kommer få upp intresset för John, utan för sitt jobb med The American Boy Scout Organization.
Ja.
För att 1919 tror jag, eller nu kan vara 1917 också, men någon gång där, så hamnar de i en utdragen rättstvist med den här andra scoutorganisationen. För de menar väl då att det är någon slags varumärkesintrång, att de försöker liksom likna deras organisation by name och på så sätt tjäna liksom pengar på det. Och då var det ju det här med vapnen och sånt där som inte kändes toppen liksom. Så att de... Det liksom har, de hamnar i en jätteutdragen rättstvist med de organisationerna. Det pågår. Och dessutom då har man under den här tiden, för nu har andra världskriget, nej, första världskriget brutit ut, och det gör att liksom välgörenhetsorganisationer är på frammarsch. Alltså att man är så här, nu ska vi samla in pengar till militärerna, säger man typ. Eller typ till den här byn som har blivit bombad eller whatever. Och då... så att vid den här tiden så börjar man också kolla närmare på välgörenhetsorganisationer i allmänhet, för att de svindlar så jävla jävla mycket pengar. Och de börjar då kolla upp den här American Boy Scout organisationen och då stöter man på Johns namn. Och det visar sig att han har ägnat sig åt ganska märkliga sätt att samla in pengar till den här organisationen då. Han har delvis typ så här lurat till sig pengar på lite olika sätt, men han har också lite grann hotat till sig pengar kan man säga. Och han har bland annat då använt sig av massa så här kändisars namn som han säger då är hedersmedlemmar i den här organisationen, och har typ skrivit under med deras namn när han ber om donationer.
Oh.
Och sättet han då, det är inte det att han helt och hållet hittar på vilka de här kändisarna är, utan det han har gjort. Han börjar erbjuda folk att bli hedersmedlemmar. Han skickar brev till dem. Och i början så är folk så här, ah, men det kan jag tänka mig va. Och då han bara skriver han under med dem. Toppen liksom. Får draghjälp. Men han börjar ta sig friheter kan man säga. För att han börjar skicka brev. Folk så här, vill ni bli hedersmedlemmar? Och så länge de inte uttryckligen säger nej så bestämmer han att de är det.
Ja, perfekt.
Och sen så börjar han också du är tysk liksom, man blir ju allt mer liksom kritisk till tyskarna under den här perioden uppenbarligen eftersom första världskriget pågår, och han börjar också då höra av sig till olika så lite så tyskrelaterade organisationer och hintar om att de kanske typ uppfattas lite så anti-american under den här krigstiden, och att det skulle kanske kunna se bra ut om de skänkte pengar till exempel amerikanska scouter. Så att han blir lite grann så att han hotar dem kan man säga, men typ också ja, sådär. Och han gör detta då trots att John själv under en period utreds för spioneri för just Tyskland, för att folk tycker att han beter sig, det verkar som att man utreder lite åt alla håll och kanter här, men folk tycker att han beter sig konstigt, och dessutom så påstår han ofta att han tillhör den amerikanska Secret Service, och det tycker folk också lite konstigt. Men det, så att den här liksom organisationen då, de får allt större problem, och det här blir också den här liksom kampen mot den här andra scoutorganisationen liksom tar sig uttryck i pressen. Så till slut bestämmer sig då dem för att lägga ner, eller för att settle out of court, the American Boy Scout Organization.
Yeah.
Det de måste göra då för att settle out of court är att de måste lova att inte använda varken scout eller scouting i sitt namn.
Mm-hmm.
De inser snart att det gör det svårt att driva en scoutorganisation.
Verkligen.
Så de måste lägga ner. Så de finns mm-hmm. inte längre. Så det blir liksom allt större tryck på John. Den här scoutorganisationen tvingas lägga ner. De börjar kolla på honom, tycker att han gör konstiga saker. Han misstänks vara spion. Det går inte toppen. Och han bestämmer sig då för att göra sin fru Simona till chef för The Santa Claus Association. Simona är då 22 år gammal, har precis slutat college, och det är inte att säga att man inte liksom, kan göra jättebra grejer då. Men folk tycker att det är lite konstigt att hon inte har någon erfarenhet och är så ung, och han är så här, nu är min fru chef typ. Det får då de som så här har donerat och volontärat typ dra sig tillbaka från The Santa Claus Association, och det börjar liksom gå ut för den här organisationen. Och Simona kommer dessutom 1919 att dumpa John och flytta, säga upp sig från det här jobbet, flytta till Kalifornien och bli skådis. Och efter det så verkar det som att John typ tappar lite grann intresset för sin tomteorganisation. Så han, först försöker han sälja den till vad heter de? Frälsningsarmén. Men de vill gärna inte ha den. De säger så här, nej tack, det är bra. Så istället så kommer en man som heter Samuel Brill, som verkar, vars liksom, grej verkar vara att pusha att man ska konsumera väldigt mycket under jul. Så han har liksom ett litet intresse i det här. Han tar över ett tag och John drar sig tillbaka och börjar jobba på någon tidning. Men 1922 är han tillbaka igen och liksom gör sig då redo att relansera. Och han gör det med, du vet, grand, på det största sätt han kan komma på. Douglas Fairbanks är med och jobbar med att liksom pusha ut Santa Claus Association. Det går liksom väldigt bra. 1923 så har de nyårsfest på The Waldorf. De är tillbaka i det här super super glammiga New York royalty världen liksom. Men som sagt då, så har det pågått en ganska så här utbredd liksom crackdown på välgörenhetsorganisationer i USA sen första världskriget. Och 1927 har den till slut kommit till The Santa Claus Association. Och det gör man bland annat då för att John begår ett misstag. Han har ju alltid sagt att det är ingen välgörenhetsorganisation, så att ni behöver liksom inte ens kolla på oss. Bara titta bort typ, så håller vi på och delar ut lite paket här med lite sådana pistolscouter typ. Men det här i slutet av, eller efter 1925, så börjar han skicka ut brev där han ber om donationer. Och då inser liksom de som chefen för public welfare att så här, det här är min chans att liksom sätta dit de här personerna. Så 1927 så börjar han utreda The Santa Claus Association. Och John vill först inte samarbeta alls. När han till slut delar med sig av någonting överhuvudtaget, så är det typ en väldigt, väldigt friserad liksom del av böckerna som han också samtidigt lämnar över till pressen. Vilket inte gör den här chefen särskilt glad. Och dessutom så hjälper inte det att de har friserat papperna, för att det är liksom ändå så himla, himla mycket konstigheter. För till slut kan man då konstatera att det saknas liksom, alltså du vet, tiotusentals dollar i donationer har plötsligt bara försvunnit från ett år till ett annat. Och nästan alla pengar som har samlats in för att bygga The Santa Claus Building har gått rakt ner i Johns ficka. Han har också tagit nästan allt som samlats in för att köpa presenter och frimärken och allt det där. Och han har helt enkelt liksom roffat åt sig rejält på alla sätt han har kunnat. Har han stulit av tomten? Kanske. Har han stulit av New Yorks barn? Kanske lite med. Men så
vad
efter
har han gjort för pengarna?
Men jag tror att han har levt bara ett jävligt gott liv. Ja, alltså att han har haft det härligt, och han har liksom, han har levt ett glammigt New York-liv, och det var liksom det han ville.
Ja, det kostar.
Han ville liksom vara i smeten på något sätt så där.
Jag fattar.
Och efter det här då, så, jo, men samtidigt så har de det här problemet att de kommer liksom inte åt dem riktigt. Det är jättekonstigt det här, men jag antar att han inte har registrerat som välgörenhetsorganisation, och hur ska det funka? Nej. Typ? Så att de vet liksom inte hur de ska få stopp på det. Så till slut så kommer de på det. Det som de måste göra är att se till att de inte längre får några brev.
Ja.
Så 15 år efter att de väl satte igång den här organisationen så slutar Postverket i New York sitt samarbete med The Santa Claus Association. Och det gör att återigen kommer breven från barnen till jultomten under en period att hamna på kontoret för Dead Letters. Men snart kommer posten istället starta sin egen organisation under namnet Operation Santa Claus.
Shit.
John de Valgluck kommer sjukt nog aldrig åtalas för sin skit, utan han lämnar New York. Lite osäker på om han gifter om sig, för det står överallt att han åker till, att han lämnar New York tillsammans med sin fru, men jag har förstått att hans fru har skilt sig från dem, så jag vet inte om det är en ny fru kanske. Men hur som helst så lämnar han New York när man har stängt igen hans tomteverkstad och flyttar till Miami, där han jobbar som mäklare och bor tills han dör 1951, 73 år gammal.
Shit. Man kan tänka mig att han hade ett ganska glammigt liv som mäklare i Miami också.
Ja, det var nog inte helt fel det heller. Plus att så här, alltså som sagt, han kan ändå jobba. Han kunde han kunde hassla, det får vi ändå ge honom.
Ja.
Men, och jag tänker att jag tror inte heller att det liksom från början var bara så att han ville åt pengarna, utan jag tror att han liksom ändå såg en möjlighet att så här, absolut få uppmärksamhet och hela den grejen. Men det var ju också, alltså han gjorde ju ett väldigt bra jobb, det får vi ändå ge honom.
Ja.
Och jag har då lyssnat på podden Christmas Past, som alltså gör avsnitt om olika jultraditioner, verkar det som. De har en serie i 6 avsnitt om det här, om John de Valgluck och The Santa Claus Association. Och där medverkar också en man som heter Alex Palmer, som är en avlägsen släkting till John. Och han har skrivit boken The Santa Claus Man, The Rise and Fall of a Jazz Age Con Man and the Invention of Christmas in New York. Och hans arbete med den boken, jag har inte läst boken, men däremot så har den omarbetats till ett gäng olika artiklar jag har läst. Och de finns på New York Post, Curb.com och HistoryExtra.com. Och så har jag förstås också läst en hel del på Wikipedia. Men om man vill liksom djupdyka i den här historien, det finns jättemycket spännande och bra och mer och sådär, så kan man kan jag verkligen rekommendera den här poddserien. Så jag länkar den i vår Facebookgrupp. Som vanligt. Oh, det var min jultomtehistoria för det här året.
Ja, men det var intressant. Ja, men jag gillar att du kör.
Så jag hittade en tomte-con-man. Känner mig ändå nöjd.
Det är bra.
Mm, bra.
Finns det inte någon sån film där det är tomtar som också är typ rånare?
Bad Santa, eller?
Så heter den. Mm. Ja, kanske. Jag vet inte.
Kanske. Alltså, jag vet inte, jag antar att den handlar
låter
om...
Nej.
Ja, men den borde väl handla om en tomte med dåligt uppförande i alla fall. Ja. Vem vet?
Så rätt.
Vem vet?
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Så jag vill inleda med att säga att som det kan vara ibland när man ska göra fall i den här podden, så är det väldigt många källor som säger liksom lite så här olika saker. Mm. Så att, i det här fallet har jag liksom valt ett spår. Så att, jag bara säger det. Liksom.
Yep.
Så då börjar jag nu. 1992 pluggade Sarah Smith på Harper Adams Agricultural College i Shropshire. Hon bor med 2 kompisar som heter John och Maria. Och även om de här 3 då lever ett helt vanligt studentliv, så du vet, de går till pubben, de pluggar och du vet sådär, så sker det olika bombningar runt om i landet som the IRA ligger bakom.
Mm.
Så det är liksom lite oroligt kan man väl säga kring det. Och det var till och med så att en kille som pluggade på samma college som dem var illegal vapenhandlare som hade samröre med IRA och som någon gång under början av 90-talet sköts i ett bakhåll. Det händer grejer i den här lilla, lilla byn. Och i oktober 1902, när den här historien har sin början på ett sätt, så hade det också bombats i Shrewsbury som ligger bara 4 minuter bort från Shropshire. Så det är liksom nära, du vet, det är nära inpå livet. Och precis i närheten av där Sarah, Maria och John bor ligger en bar som heter Snow, där de verkar hänga lite grann. Mm. Där jobbar en kille i baren som heter Robert. Och han är en charmig typ. Och han flirtar upp Maria, kan man säga. Hon blir väldigt förtjust och efter ett tag så inleder de en relation. Och i och med att de blir ihop då och att Maria bor med både John och Sarah, så umgås de här fyra i grupp ibland. Mm. Så en kväll när John är på Swan själv, så berättar Robert något för honom som får honom att tappa hakan. För då får John reda på att Robert inte bara är bartender på Swan, utan han är egentligen en undercover-agent som jobbar för MI5 med fokus just på IRA. Och att han jobbar på Swan för att få fast liksom, studenter och andra som bor i den här lilla byn som då är IRA-personer, så att säga. Mm. Och han säger så här: jag skulle verkligen kunna behöva lite hjälp i det här. Men bara så du vet, det här är liksom superhemligt.
Så professionellt.
Bara att veta om... och bara att veta om det här är liksom, betyder livsfara. Men John tänker ju då så här: ja men, vad fan liksom. Det är väl klart att jag måste göra det här uppdraget för att hjälpa MI5. Så han säger så här: I'm with you. Jag är med dig liksom. Låt oss bring down the IRA together.
You and me together, Mr. Bartender.
Så Robert säger då så här: ja, toppen. Jag ska börja med att träna upp dig. Och den hela den här träningen då, som sen kommer liksom fortsätta med många olika grejer. Men det hela inleds med att han får ett rejält kokstryk. Och det är för att han ska härdas inför de uppgifter som komma skall. Vidare i den här träningen, som då ska göra John till en agent för MI5, ingår lite olika uppgifter. Bland annat så tycker Robert att John ska pursua Sarah, som ju bor med John.
Alltså, det enda jag kan tänka på nu är Mulan. Vad jag ska göra med en av er nu.
Ja, okej. Okay. Den är så stark, den scenen.
Ja, nej,
det här tänker jag är sämre än det där.
Ja.
Så han då gör det. Så han, John och Sarah börjar dejta. Men bara några veckor in i Sarah och Johns relation så ber Robert John att göra ytterligare en grej för att testa hans lojalitet. Så jag förstår så. Han säger åt John att han ska säga till Sarah att John lider av obotlig levercancer. Så han säger det till henne. Och efter att han har berättat det så säger han att han vill, och det här är ju då Robert som har sagt till honom att han ska säga det. Han vill att han, Sarah, Robert och Maria ska åka iväg på en sista resa. Genom England. Och hon blir ju då såklart chockad att hennes ganska nya pojkvän då är döende. Så hon är bara så här: okej, men om det är typ din dying wish, så låt oss ge oss iväg på en roadtrip. Så iväg ger sig den här gruppen om 4 ungdomar iväg på en resa genom England. Och de bor på, du vet, lite olika så här billiga vandrarhem. De gör lite så här, bara åker omkring. Men när de har varit borta i 2 veckor och Sarah tror att de är på väg hem, så samlar Robert gruppen och säger att de kan aldrig åka hem igen.
Okay.
Och sittandes på en strand i Bournemouth berättar Robert även för Sarah. Jag vet inte om Maria redan är invigd i de här planerna, men Sarah får i alla fall reda på den här stranden i Bournemouth vad Roberts egentliga uppdrag är. Han berättar även för dem att han är undercover-agent för MI5 och att nu har både han och John, som ju då också numera jobbar för MI5, blivit avslöjade. Så de kan inte återvända. Och i och med att Maria och Sarah nu då är ihop med de här killarna, så är de liksom guilty by association. De är också då, alla de här 4 är då liksom blown. Their cover is blown.
Yep.
De kan inte ge sig tillbaka. Så de blir ju så här rädda såklart. De är ju eftersökta av IRA numera. Och först är Sarah liksom lite skeptisk. Och han kan inte visa något polislägg. Men det kan man såklart inte när man är undercover-agent. Alltså jag menar, går James Bond runt med ett vanligt polislägg? I don't think so.
I don't think so.
Så hon får ju bara lita på honom. Vilket hon ju då också gör, för hon blir ju skiträdd. Hennes pojkvän, hennes bästa vän, hennes bästa väns kille som hon också känner. Alla liksom är bara så här, det här är, så här är det nu liksom. Det är skithemskt, men det är läskigt och vi får hjälpas åt liksom, och hålla oss undan. Och det som också gör att hon liksom blir rädd är att han vet massa saker om henne, om hennes familj, om hennes ekonomi. Så hon förstår ju då liksom att han har faktiskt sitter på information om henne som han troligtvis har fått från då MI5 för att då han ska ha leverage på henne. Och efter det så ändras ju då de här, liksom alla, hela den här gruppens liv helt radikalt. De lever på flykt och de åker från stad till stad där de hyr in sig på liksom massa olika billiga så här, vandrarhem. De hyr en liten lägenhet och de vet aldrig hur länge de kan stanna på ett och samma ställe. För det beror ju på om IRA då kan ha fått nys om var de befinner sig. Robert säger åt dem att de får inte prata med några andra, för de får inte riskera att avslöja sig. Han har också kontroll över deras gemensamma ekonomi, eller vad man ska säga. För alla pengar som alla tjänar går då direkt till Robert och MI5 och liksom det större uppdraget. Och han typ ransonerar ut pengar då för mat och sånt där.
Vad i helvete?
Ja, och de då, du vet, reser omkring då och som sagt... Det bara liksom, de vet inte hur länge de kan stanna på en och samma plats. De är skiträdda helt enkelt. Och John, som ju har blivit värvad och tränad av Robert för att vara hans typ sekundant, gick vid ett tillfälle till sina föräldrar för att be om pengar. För de behöver mer pengar för att liksom kunna leva på flykt så här. Och även om alla jobbar liksom, du vet så här, Sarah har till exempel, du vet, ett städjobb och du vet, de har lite så här olika ställen, men i och med att de flyttar sig så mycket så behöver de, du vet, använda sig av sparpengar, ring, du vet så. Mm. Så han ringer vid något tillfälle till sina föräldrar för att be om pengar. Och han berättar då, jag vet inte om han liksom berättar hela bilden, men han berättar då om att vilken jobbig situation han har hamnat i. Och de blir ju såklart jätteoroliga. Och vad gör man inte då liksom? Så att de ger pengar, de för över pengar till John, ganska mycket pengar, som sen går då direkt till Robert och MI5. Även Sarah får ta kontakt med sina föräldrar för att försöka äska pengar hos dem. Hon berättar liksom inte alls någonting om situationen, utan hon har, du vet, olika historier för varje gång hon ringer. Hon är så typ så här, min bil har pajat, jag behöver pengar till hyra, du vet, sådana lite mer kanske vanliga student- och ungdomsproblem.
Än det här, jag är undercover-agent för MI5 och IRA är ute efter oss.
Exakt.
Jag behöver pengar till nudlar.
Ja, men precis. Hon kör lite mer den grejen.
Yeah.
Men hennes föräldrar tycker liksom att hela situationen kring dottern är konstig. Och jag vet, tror inte att de förstår exakt vad som händer. Men de känner liksom att hela situationen med Robert och hennes liksom, de här kompisar som de umgås med är olustig. Och de liksom känner på sig att så här... Det här är nog lurt, han lurar henne på pengar. Vi kan liksom inte ge pengar till dig för att de sen ska försvinna vidare till någon annan.
Mm.
Så de är bara så här, nej, tyvärr liksom. Och då är Robert så här, okej, men om de inte kan liksom ha förståelse för den situationen vi är, säger då Robert till Sarah, då måste du bryta med dem. Vi kan inte riskera att de liksom avslöjar oss på något vis. Så Sarah bryter så småningom då med sina föräldrar.
Mm.
Efter ett tag föder också Maria först ett barn och sen ett till barn som Robert är pappa till.
Men gud, det pågår så länge då... det här.
Ja, alltså det pågår jättelänge.
Okej.
Okay. Och Sarah blir mer och mer isolerad från omvärlden. Hon blir körd till och från sitt jobb. Hon har då ingen kontakt med varken sin familj eller sina vänner. Hon har inte ens en egen nyckel till deras hem där de bor för stunden. Och hon är sjukt olycklig såklart. Men hon kan ändå inte liksom lämna den här situationen. Mm. För hon är ju jätterädd för att IRA är efter henne. Hon har liksom blivit totalt beroende av den trygghet och den säkerhet som Robert kan typ ge henne. Så småningom blir Mariah och Roberts relation, och den är sämre och sämre. Och jag vet inte, den kanske inte har varit helt 100 från början, men de bråkar och han är våldsam mot henne på olika sätt. Och vid något tillfälle är han så våldsam så att hon ringer polisen. Och efter det så lämnar hon. Även om det inte bara är det som får henne att lämna. För hon är helt säker på att han är otrogen mot henne. Mm. Så Mariah lämnar Maria, eller Mariah, för jag vet inte vad jag ska säga. För jag byter lite hela tiden.
Yeah, sure.
Ni vet vem jag menar.
Yeah.
Hon lämnar i alla fall så småningom med deras två barn. Och även John lämnar så småningom gruppen och skapar sig ett nytt liv någon annanstans som jag inte vet. Men som lärare.
Hmm.
Men Sarah hänger ihop med Robert i 10 år efter att de träffades första gången. Och under de här 10 åren går hon under olika namn. Bland annat så kallar hon sig själv för Maria Handy, som ju då är det namnet som hennes kompis hade då, när hon hade, var gift. Ja. Och hon kallar sig även för Carrie Rogers. Och det var när hon levde under namnet Carrie Rogers som hon en dag blir approachad av 2 män när hon arbetar som städerska i Chiswick. År 2003. Alltså 11 år efter att den här liksom berättelsen började. Men de vet att hon egentligen heter Sarah. De säger Sarah när de liksom approachar henne. Så hon blir ju så här,
svinrädd.
Vad händer nu?
Ah.
Ja. Och sen berättar de då något som ska ställa hennes liv på ända ännu en gång. För som du har listat ut by now, så är Robert då inte en agent för MI5. Han är en helt vanlig, kanske man inte ska säga, men en jävlig person som under mer än 10 år har tillbringat sitt liv till att lura folk för egen vinning. Utöver Sarah, John och Maria så har Robert tydligt varit en väldigt, väldigt bra lögnare och bra på att manipulera folk. Han har lyckats föra 7 andra personer som man vet bakom ljuset, och totalt har han lyckats tillskansa sig mer än 1 miljon pund för att köpa sig lyxvaror till sig själv, såsom bilar och du vet sådana saker, medan hans offer då fick leva som kyrkrotter under hans nåder hela tiden.
Men hur har han ens hunnit med fler? Han bodde ju med henne och fick barn med henne.
Ja. Nej, jag ska berätta lite här kort om de andra som har blivit utsatta för honom också. Så utöver de här 3 då så var det en man vid namn Simon som var juvelerare, och han blev sakta men säkert uppvaktad av Robert, och han får precis som John uppdrag när liksom Robert då börjar approacha honom för att Simon ska visa sig liksom tillförlitlig. Så han får till exempel uppdrag som att åka med tåg en ganska bra bit för att köpa en specifik vinöppnare, för att sen åka tåget tillbaka, och på stationen ska han köpa sig en gayporrtidning som han sen ska läsa på nästa tåg. När han sedan kliver av nästa tåg ska han gå till en bar för att fråga efter en specifik person och sen lämna den här vinöppnaren till honom. När han kommer till den här baren så visar det sig att den här personen inte finns där. Och den som arbetar där är bara så här, vem menar du typ? Och Simon, som då är helt säker på att det här är ett test, lämnar den här vinöppnaren till personen som jobbar där och bara lämnar den här till honom när han kommer. Och typ blink, blink. Och sen åker han då hem till Robert för att berätta om att han har slutfört sitt uppdrag.
Förlåt, men hur stelt att behöva läsa en porrtidning på tåget.
Jag vet.
Men alltså, hur jävla sadistiskt
för att visa, typ. Liksom, ja, men han gör liksom
sån här, grejer, sån här skit hela tiden. Och typ, ja, för att alltså, jävla så mycket som möjligt.
Men Simon blir då misstänksam när han märker att Robert blir liksom väldigt road av att höra hur han har betett sig på de här uppdragen.
Alltså.
Det som får honom att liksom bryta kontakten är att Simon ber att få träffa hans chefer. Och när Simon dyker upp på mötet så kommer de liksom inte, nej, såklart. För de finns ju inte.
Nej.
En annan person som också föll för Robert var en kvinna vid namn Renita, som han lyckades lura att låna ut pengar till honom. Och så fort hon bad om att få tillbaka dem så sa han bara kort och gott att han inte hade fått betalt från MI5 än.
Perfekt.
Han lyckades även få Renita att ta emot Sarah i hennes hem, med historien att Sarah var under vittnesskydd. Sarah bodde där alltså i 3 Nämen. Månader utan att de utbytte ett enda ord med varandra.
Det är det stelaste jag någonsin hört.
Nej, alltså det är så hemskt. Han har ju då förbjudit Sarah att prata med någon, och hon är ju liksom jätterädd. Och Renita har fått höra att Sarah bara pratar spanska. Så de alltså bor ihop i 3 månader utan att prata med varandra.
Okej, det är hemskt.
Även
det är fruktansvärt.
Hon är då liksom, alltså det är så hemskt. Men även hon är då helt såld på hans liksom story och fram tills att hon blir kontaktad av den riktiga polisen. Liksom. Men hon blev ju liksom inkopplad senare, så det är ju inte 10 år för henne som det var för Sarah. Men
du, det var 3 långa månader, om inte annat.
Alltså verkligen, verkligen. 2 andra kvinnor som också blev lurade av honom var Leslie, som under 6 år betalade mer än 16 000 pund till Robert och som vid ett tillfälle sålde sin egna bil för att hjälpa honom med pengar för att han var i knipa. Elisabeth, som var 22 år gammal när hon träffade Robert, jobbade i en bilhandel när han kom in för att provköra en bil. Hon var då nygift men blev totalt förförd av Robert och indragen i hans lögner. Och i hennes fall verkar det ha varit liksom väldigt mycket ett totalt maktspel snarare än att hon bistod honom med pengar, även om hon under eller över 8 år gav honom totalt 14 500 pund. Och utöver det så utsatte han henne för så total psykisk tortyr. Du vet, han tvingade henne byta namn, bryta med sin familj. Han tog nakenbilder av henne som han sa att om hon liksom inte löd honom så skulle han visa dem för liksom offentligheten. Han sa åt henne att färga sitt hår, sluta sminka sig. Han förbjöd henne att använda mensskydd när hon hade sin menstruation. Han lät henne sova på Heathrow flera nätter i sträck, även på så här olika parkbänker utan skor.
Du vet, han vill liksom alltså, bara kontrollera folk och gå igång totalt på det.
Så jävla vidrigt. Han sa att det var en prickskytt som hade span på hennes lägenhet, vilket fick henne att leva liksom i totalt mörker och krypa omkring i sin lägenhet i rädsla för att bli skjuten. Och när Robert väl åkte fast så ville hon inte prata med polisen först, för att hon tänkte att det var ett test på hennes lojalitet liksom för MI5.
Han har ju manipulerat alla de här personerna på ett helt sinnessjukt sätt. Ja.
Oh, alltså det är så obehagligt att läsa. Och en annan kvinna vid namn Kimberly som han lurade att han skulle värva då till MI5 också. Han sa till henne att han hade infiltrerat ett farligt kriminellt nätverk. Och han hotade både henne och hennes son till livet flera gånger. Och sa att hon var tvungen att genomgå olika tester för att se om hon passade där i MI5. Han sa även att hon behövde gå i en så kallad spionskola. Mm. Tillsammans skulle de bo i en gammal övergiven fyr i Ryssland där de skulle hålla koll på rysk ubåtsverksamhet, och de skulle vara positionerade där tillsammans i 25 år. Efter ett tag när hon då sa till slut att jag tror inte jag vill det, så sa han att då måste vi betala tillbaka de 80 000 pund som vi redan har förbetalt i hyra för den här fyren.
Och hur dyrt hyra en övergiven fyr till Ryssland nu för tiden? Det var i och för sig 25 år.
Exakt, det var ju precis. Det är långtidshyra.
Yeah.
Och hon lyckades då lösa de här pengarna för att hennes pappa, du vet, ringde en släkting som hade vunnit en stor summa pengar på lotto. Och sådär. Så hon liksom gav honom 80 000 bara för att
slippa
Gud.
Bo.
Ja. Och så till slut då, den kvinnan som fick Robert att så småningom åka fast är en kvinna vid namn Caroline, och hon arbetade som advokat, och hon träffade också Robert när hon skulle köpa en ny bil, och de började dejta, och hon, du vet, så här, verkar ha varit liksom hans provider ett tag, du vet, tagit med honom på fina resor och du vet sådär, så hon betalar allting för honom samtidigt som han lurar henne på pengar och stjäl liksom stora summor pengar från henne. Och hon blir liksom misstänksam, och det här börjar då liksom uppdagas när hon ser att liksom har försvunnit pengar från hennes konto som han liksom inte riktigt kan redovisa för och sådär. Så till slut då blir riktiga polisen inkopplad och blir en jättestor utredning, och till slut kan han då stoppas efter mer än 10 år av lögner, manipulation och vad jag vill kalla misshandel av de här offren. Och han döms då 2005 för 10 fall av stöld, 8 fall av bedrägeri och 2 fall av kidnappning. Och även om man då inte kan säga att det kanske är den klassiska typen av kidnappning, så har ju det liksom varit absolut psykisk
liksom. Åh jävlar, vad sjukt. Ja, han har typ hållit folk från deras familjer och allting också.
Och då dömdes han till livstid i fängelse, men senare överklagas just den delen om kidnappning, och det slutar då med att han sitter 9 år i fängelse för det han har gjort. Och hans motiv sägs ju då bara vara liksom makten. Och alltså du vet, det här totala maktspelet som han då utövar över de här människorna, och det faktum att han på det här sättet då kan upprätthålla en väldigt exklusiv livsstil utan att behöva arbeta för det.
Mm.
Domaren som dömde i hans fall sa om Robert att han var en egoistical and opinionated confidence trickster who has shown not a shred of remorse nor compassion for the degradation and suffering to which your victim were subjected.
Han måste tycka att det var så gött typ bara.
Alltså det är så jävla vidrigt beteende.
Alltså okej, okay, att han fick jättemycket pengar.
Jag blev så arg när jag läste om det här.
Men det är ju inte bara pengarna uppenbarligen. Alltså...
Nej, alltså det här, jag tror det liksom verkligen är en bisak. Alltså det kanske började som det, och sen så när han insåg vad han liksom fick folk att göra, så tror jag att, jag tror verkligen att det var det som var huvuddrivkraften. Och jag har varit så arg när jag läste om det här. Alltså att han verkar vara en vidrig person, verkligen.
Verkligen.
Och liksom alla hans offer kom från stabila bakgrunder, du vet, med ordentliga skyddsnät runt omkring sig, och de allra flesta liksom hade eller på att skaffa sig bra utbildningar och bra jobb, och det är bara så intressant
hur han
lyckas liksom göra det här, och det är så jävla sorgligt verkligen. Och han har ju liksom då lyckats, det verkar som med flera av de här kvinnorna att han har lyckats att liksom, han är charmig och de blir kära i honom, och sen så är det öppningen för att han gör vidriga saker mot dem. Och det är också alltså,
så
läskigt att tänka på det, tycker jag.
Uff.
Och så vill jag bara avsluta med ett citat från Sarah Smith då, som levde i hans klor längst av alla hans offer. Och hon säger så här: "It's impossible to describe just how strong Robert Freeguards hold was over me. Except to say that he had the power of life and death. He could have made me take my own life if he'd been so inclined."
Läskigt!
Ja, alltså då verkligen, ja, jag vet inte. Jag blev bara så drabbad av det här. Det är så jävla hemskt. Och jag har då läst 2 artiklar på Daily Mail som heter "The Conman Who Stole My Life" av Helen Weathers, och sen så "Freeguards First Look", för det är en film då. Det är en jättelång artikel här, det är en film som håller på att spelas in om just det här fallet. Skriven av Connie Rusk. Jag har läst ett gäng artiklar på BBC som vi länkar allihopa i Facebookgruppen, Wikipedia såklart av olika slag, och "Spy Conman Jailed for Life" på gulfnews.com.
Uff! Vad sjukt det var.
Mm.
Jävlar, vad sjukt det var. Du, tack snälla, och tack även till er som
tack
har lyssnat.
Och, ja,
vi kommer ju som vanligt fortsätta släppa avsnitt eftersom vi är med er genom jul- och nyårshelgen. Men det blir lite specialare med bara ett fall per avsnitt. Men vi tar inget uppehåll eller så. Och om det är så att man har, om vi någon gång har sagt så här: det här fallet ska vi hålla koll på, och om det kommer en uppdatering så ska vi ge er den. Och sen har vi inte gjort det eftersom vi aldrig kommer ihåg någonting. Så kan ni väl bara skriv till mig på Instagram och säg så här: ni sa att ni skulle hålla koll på hur det gick i det här och det här fallet. Och,
det är bra. Jättekul.
Skriv det. Så tar vi med det i våra specialavsnitt och gör lite follow-ups på fall som vi har pratat om tidigare också. Och god jul! Så hörs
god
vi
jul
nästa vecka.
Det gör vi. Hej!
Yes. Hej!
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja. Och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Hos